Hej, 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 hej. Och välkomna tillbaka till Fotbollspodden. Där jag och Anton Olofsson är i Uppstudsstudion. Välkommen tillbaka, Anton.
Tack så mycket.
Och vi har gäst idag igen.
Ja, det är fantastiskt.
Och vi grundade ju lite grann på det förra veckan att det skulle ju vara jäkligt nice om vi hade fått hit Juni Pedersen.
Mm.
Och hör och häpna. Vi har inte fått tag i henne. Vi har Anders Appelgren med oss, våran coworker och gammal fotbollsreporter. Välkommen.
Tack.
En liten applåd då, kanske.
En liten applåd.
Ja.
Det började introducera vi förra veckan.
Ja. Jag tror förresten att June är på landslagsläger nu när vi tänker lite längre.
Det hade jag inte en tanke på faktiskt.
Finns det någon besvikelse här då? Ja. Det är jag som kliver in här istället för June då?
Nej. Jag tycker att det känns bra, för nu kommer vi äntligen få höra om Destiny Okomo-historien.
Petter, du har snöat in helt på Okomo.
Ja, men jag tycker den så bra. Jag gillar ju när folk berättar skrönor och gamla historier. Och det tycker jag är bra. Det är bra innehåll för podden också. Danne levererade ju bra förra veckan, det måste jag säga. Mm. Men jag har ännu större förhoppningar nu, tror jag. För det finns så många...
Nu blir jag skakig här. Alltså det blir svårt att leva upp till.
Det finns så många bra grejer i den där. Men Anders är i alla fall gammal sportreporter på Kurien och jobbar nu med webb på Kurien. Vi går direkt in på vårt första ämne som såklart är PTIF Dam.
Mm, spelade färdigt i helgen.
Yes.
Kom 3 efter 0-0 borta mot Hammarby i sista omgången.
Nu höjs det röster från höger och vänster om det här kan vara det bästa som har hänt i liksom Norrbottensfotbollen. Att det här är mycket större än att Norrland Basket vann SM-guld. Var ställer du dig i bedriftskalan?
På damsidan inom fotboll så är det väl det största. Det är det ju. Det kan vi inte säga något annat om. Mm.
Ja, det måste jag.
Och ser man, det är ju inget herrlag som har kommit trea i Allsvenskan heller.
Nej.
Så om man gör den liknelsen så är det ju det största. Sen finns det väl några herrlag som har gjort fina bedrifter också. Det är ju svårt där hur man ska värdera. Mm. Jag vet inte.
Ja, alltså IFK Luleås säsong i Allsvenskan där var ju... Det är ju såklart att alltså, många anser nog att det är liksom förmodligen är det största fotbollsmässiga.
Mm.
Men vilket är ologiskt egentligen, om man tänker på det. Men bland folk så tror jag nog fortfarande att det är lite så.
För jag tänker, innan vi ska grotta ner oss mer i PTIF så ska vi riva av vårt lilla temanummer direkt för första gången i fotbollspodden. Och det är ju andras stora fotbollsändelser vi minns, klassiker. Då har vi suttit och listat lite grann här. Jag kan börja med en som jag minns eftersom jag är ung och inte från varken Boden eller Luleå eller Pite. Det är ju när BBK vann mot AIK med, var det 5-1?
Men det var 5-1 eller 5-0, jag kommer inte riktigt ihåg.
5-1 därifrån.
Jag var själv på plats där och det var ju, alltså AIK var ju, de gick ju upp det året.
Mm.
Jo, men så var det. Och jag menar, det var ju en... Ja, det var ju helt sjukt att de lyckades med det där. Och jag minns att jag pratade efter matchen med Leif Hammarström som var liksom, han är ju BBK-expert. Då var han en konkurrent på NSD. Och jag kollade på han direkt efter matchen och frågade liksom, är det här det största som BBK har gjort? Och då kollade han som på mig och var nästan chockad och liksom nickade. Ja, alltså det är nog det är nog fasen det största. Så det var ju otroligt fantastisk prestation. Men de hade ju ett väldigt bra lag, Boden. Men att liksom stora AIK kommer upp och får spö med typ 5-0, 5-1. Det var ju, de var ju chockade de också.
Ja, de har ju en svansföring också som det största i Sverige. Och att lilla Bodens BK då på Björknäsvallen, va? Fantastiskt ställe. De hade någon annat AIK, någon annan AIK-match också, va?
BBK?
Ja.
Norrköping-match också. Ja. Det är ju också ett gammalt storlag som fick ordentligt med pisk.
Ja.
Så de har två stora skalper där, BBK i Superettan.
Mm.
Sen finns det ju säkert historiskt längre bak finns det ju säkert mer att hämta. Men de två sakerna sticker ut. Och även när de gick upp såklart till Superettan. Brolla tog upp dem. Det var ju fantastiskt. En fantastisk prestation. För det var inte lätt att gå upp då.
Nej.
Och det var ju så otroligt dramatiskt när de gick upp också. Så att det är ju några riktiga höjder faktiskt.
Har vi någon mer i närminnet som vi har?
Det måste väl ha varit när Bike gick upp i division 2.
Ja.
Det måste ha varit exakt då.
Nej, men Kiruna FF var jag lite inne på. Just när det. De var här i division 1. Var ju alltså en hårsmål från att liksom, ta sig upp till Allsvenskan.
Mm.
Och det var ju, jag menar, Kiruna, Allsvenskan. Det var mycket snack om konstgräset då. Och de tog ju väldigt många poäng hemma på konstgräset.
Mm.
Och det var ju knappt första generationens konstgräs. Liksom. Det gamla klassiska. Jag kan tänka mig att de var lite småchockade när de kom upp och fick spela på det där.
Ja.
Lagen söderifrån.
För de som eventuellt är väldigt unga och har växt upp med ganska fina konstgräsplaner, så vill säga att det var inte samma sak då.
Det var, frågan var bara vilken liksom grad det skulle vara på brännskadorna efteråt. Ja. Första, andra eller tredje.
Och
å andra sidan ligger de ju i knickers då. Så att det finns många bilder på liksom stridsmanbröder i knickers från den här tiden. Det kan man nog slå fast. Det var underbart. Det var fantastiskt. Det var ju lite på IFK Luleås bekostnad också där som de var uppe och härjade där.
Mm.
IFK hade ju ett kanonlag då också. Särskilt när de var på väg att gå upp då, till Allsvenskan med Rudalen och allting där. Då hade ju IFK ett superlag.
Mm.
Så att det är klart att det måste man också ta med på listan över stora händelser. Mm. Även om det var en negativ händelse att de inte gick upp. Flera spelare i det laget gick ju vidare och spelade Allsvenskan ganska året därpå. Och följande år.
Mm.
Ett så bra lag, det blir svårt att få ihop för IFK.
Ser du det här hända igen, Anton, i närliggande framtid?
Nej, alltså jag håller ännu som Anders. Jag tror det blir jättesvårt att komma dit. Svårt att se det.
Mm.
Men det är alltså nivåmässigt, nå allsvenskan.
Ja.
Ja. Ja, men nivåmässigt så känns det som att det är ett lag i Superettan, ett lag i division 1. Det är väl där någonstans man kan.
Det hade varit
riktigt bra.
Ja.
Det var ju bara för några år sedan kändes det ganska svårt. Även om det inte kändes omöjligt så kändes det som vi hade lag i division 2 liksom, som var som bäst på här sidan.
Och det här sätter ju Peters insats i perspektiv, att det här är någonting som vi kommer komma ihåg. Nästa fotbollspods generation framför oss, alltså Andreas och Peter. Andreas Olofsson och Peter Nordén. De kommer ju liksom stå och snacka om PTIF dam 2015.
Absolut.
Anton, du som är en fotbollskännare, vad tycker du ligger bakom Pites succé det här året?
Jag tror vi var lite inne på det här i någon podd tidigare, att de fick ju behålla i princip hela truppen från i fjol. Mm. Och tog bara in två nya spelare, Nina Jakobsson och Irma Helin. Och det har inte varit några nyckelspelare de två, utan de har haft kvar alla nyckelspelare från i fjol och de har bara utvecklats och blivit ännu bättre. Till och med en sån som Faith Ikidi, hon har gjort sin bästa säsong i år. Och det säger ju ganska mycket med tanke på vilken nivå hon har hållit förut. Hon kunde spela ihop sig, och det är ju en sån, vad blir det, raritet i svensk fotboll att kunna spela ihop en elva under längre tid. När det är mycket tappa, speciellt här uppe, man kanske tappar sina guldklimpar. Och det är ju risken att det kan bli så till nästa säsong.
Ja, det var nästa punkt på agendan. Där man måste ställa sig.
Mm.
När man flyger så här nära solen så är det risk att man blir bränd.
Det är ju det. Redan nu i veckan har det väl... Det låter ju mer och mer som att Pauline Hammarlund närmar sig Göteborg. Där hon har pojkvännen sin.
Mm.
Rosengård är också med i racet där. Och det är klart att det kanske är väldigt lockande för en spelare som kommer söderifrån. Faith Ikidi är ju också, hon är en ganska dyr spelare. Det har Peter inte hymlat om. De hade bara råd att ge henne ett halvårskontrakt den här säsongen och sen förlänga. Och det kan man ju säga att det kommer inte hända nästa säsong. Det har Ikidi sagt ganska tydligt till mig när jag ringde och pratade med henne, att i så fall så är det tack för den här tiden, och vi ses någon gång ungefär. Att i så fall kommer hon gå till en utländsk klubb, för det finns intresse. Hon har bland annat nobbat ett bud i år. Och sen finns det några andra. June Pedersen Emilie Appelqvist. Det finns några ganska viktiga spelare där att knyta till.
Ja, det läget är ju skakigt med tanke på hur bra de som du nämner har varit.
Men är det inte bara att flytta upp killen hit istället?
Ja, precis. Det är ju det där med ekonomi också. Det är ju samma. Men June Pedersen, hon vill kunna fokusera på fotbollen bara, inte behöva jobba vid sidan om. Ska det vara så svårt att fixa? Det är det man funderar. Går det inte att gå in och se till så att hon inte behöver jobba? Men uppenbarligen så gör det inte det.
Ja, själ och hjärta i en förening är sånt som fans gärna gillar att prata om. Folk som tyr sig till en klubb. Och June Pedersen har väl blivit lite av hjärtat i det där laget tillsammans med Faith Kidi.
Absolut. June måste ju ha varit ganska många år nu.
Ja, det är ju otroligt längre att de har stannat så länge. Ja. De två, det är ju kanon. Men jag vet en klubbledare på hög nivå här uppe sa en gång, när jag höll på att värva spelare, och då sa han att det svåraste är inte att värva spelarna, det är att värva deras sambos.
Det är på sant. Alltså. Ja. Ja, alltså om man är på det spektret av sporten. Bill Sweat till exempel i Luleå Hockey, som ryktas tjäna några hundratusen i månaden. Där är inte det så himla jättesvårt, tror jag.
Nej.
Men PTIF är en annan typ av ekonomi. Emilie Appelqvist vet jag i alla fall har varit tillsammans med...
Är
tillsammans med...
Ja. Daniel Brodin.
Daniel Brodin.
Ja. Jajamän. Men hon...
Gnuggare.
Jo, vi pratade lite om det också. Hon sa att de har haft ganska många år ett distansförhållande och det fungerar liksom. Mm. Så det är lätt inte som att det sitter i det riktigt, utan det är väl var som får bäst förutsättningar för att utvecklas. Och hon trivs väldigt bra i Piteå. Jag tror hon har någon sorts halvtidsjobb, eller om det är ännu mindre än så här. Och hon är en sån som väldigt gärna vill ha ett jobb på sidan om. Så hon tror jag är större chans att de får behålla än exempelvis Pauline Hammarlund.
Det ska bli spännande att följa. Det kommer vi att göra med över vintern, där vi kommer dyka upp sporadiskt, hoppas vi.
Och jag står ju här och blir orolig att vi missar någon höjdpunkt inom fotbolls Norrbotten. Det känns som att vi avhandlar det där väldigt snabbt.
Ja, visst kommer det bli ett mejl.
Det känns blir... som att oj, nu måste vi liksom.
Jag vet ju att han vi har ju jobbat lite grann med en kille som heter Marcus Jornevall från Boden, som ofta pratar. Han är väl från Vittjärv, tror jag. Där också Stig Vittjärv Sundqvist kommer ifrån.
Ja, exakt. Då går man ju in på personer.
Ja, såklart. Hela han är som en stor händelse på något sätt. Att han har funnit, att han kom härifrån. Så vi nämner Vittjärv i podden. Så tror jag att vi är medvetna om att vi kan missa någonting.
Ja. Alltså det finns ju sådana här saker som när Alviks damlag var här till exempel.
Ja,
det är ju liksom också stora prestationer.
Ja.
Så att de ska vi inte glömma.
Jäkligt bra tränare då, Alviks damlag. Min pappa låg faktiskt där, konditionstränare. Så att,
vem tänker du på? Vem
var det då? Min farsa var konditionstränare.
Ja, alltså, ja, du menar så, jag tror. Okay.
Och Bibban var ju där.
Ja.
Som att plocka in honom. Elsby Connections.
Ja. Bibban, det är ju... för mig är ju Bibban liksom... när man var bollkalle på Skogsvallen. Och det var ju liksom... Frågan var ju bara hur länge jag skulle dröja innan Bibban drog på sitt gult kort för snack. Det är ju min bild av Bibban.
Ja.
Och han fullföljde det där som tränare också. Och är expert på köta med domaren.
Ja. Han är expert på köta generellt. Jag har ju haft honom som fritidsledare eftersom vi kommer från samma kommun. Och han är ju en färgstark karaktär. Och för att knyta ihop säcken, involverad i PTIF.
Snyggt.
Målvaktstränare. Lämnar vi det där. Bra jobbat. Efter att vi nu har gjort, är det här avsnitt 5, va? Jag tror det.
Ja.
Avsnitt,
det kan,
jag tror att det är avsnitt
5. Ja, det är avsnitt 5.
Så har vi börjat dra på oss några favoriter i podden redan. Som har kommit och gått, personer vi minns. Vi redan ska börja bli lite nostalgiska. Vi har ju nämnt en härlig person i den här podden som heter Sebastian Wiklander. Men den här hyllningen som han fick av hans gamla förening IFK Mariehamn, The Green Mean Machine, supporterklubben. Det är nog bland det mest, det är nog bland det finaste jag sett, tror jag. Ja. Jag ska inte läsa alltihop. Det man i alla fall kan konstatera är att han liksom, de kommer nu igen att rösta fram supporterns valpriset. Och då har grundaren till den här föreningen gått ut att uppmana folk att rösta med hjärtat nu. För att det han vill är inte att de ska rösta på den bästa spelaren, utan du ska rösta på den spelaren som alltid var trevlig, som var mån om och ville ha en kontakt med supportrarna. En spelare som gick hem i stugorna på grund av sin personlighet och sitt varma hjärta. Och så sen kommer det en sån spelare som Sebastian Wiklander. Jag ryser lite grann när jag tänker på den här. Tänk om någon skriver så om mig i Nybyn.
Ja.
Om det fanns supportrarnas val.
Det är en vacker idé.
Ja.
Får man lov att säga. Inte så vanlig, känner jag. Alltså det är att de så tydligt markerar att det är det här vi vill, det är det här vi vill åt. Det är pudens kärna.
De är lite inne på att årets pris, han, den här personen som ligger bakom The Green Mean Machine, är ju inne på att Diego ska få det.
Det är lite intressant. Diego avgjorde ju bland annat finska kuppen i år med två baljer, varav ett glassmål där.
Det som vi konstaterar är ju att Diego är nya Seppo på Mariehamn. Han är lite av fansens favorit. Det är också det som kanske talar emot Diego är att han också så tydligt är stjärna. För du pratar ju med Asse Backe om Diego.
Jajamän. Ja, och Asse Backe hade stenkoll på Diego. Han hade ju sett finska kuppen där och han imponerades inte bara av målen utan även spelmässigt av hans kvalitet.
Ska vi förtydliga att Diego är alltså han som var i Assi tidigare?
Jo. Hade väl lite anbud. Jag är alltid lite förvånad att IFK missade honom, men jag vet att Boden ville ha honom. Men han fick ganska mycket bättre pröjs i Mariehamn och gick dit. Och där har det blivit succé.
Får byta nationalitet då? Blir finsk.
Ja.
Landslagsman.
Ja, den ska kunna bli om Hasse gillar honom så mycket.
Ja, absolut.
Kan du dra någon skön? Vi vet att Hasse hade några bra stories.
Han hade flera bra stories. Jag älskar ju Hasse Backe. Han är ju hur härlig som helst att lyssna på i tv, tycker jag. Och han var lika härlig på föreläsningen. Han hade ju mycket. Han hade ju bland annat den här välkända som egentligen inte han själv har upplevt, men han har fått den berättad för sig av källor inom Barcelona.
Att han har det.
Om när Leo Messi ville ha en Coca-Cola inför, 2 timmar inför matchen när de skulle käka middag. Då hade Pep Guardiola sagt att nej, men du vet, vi dricker inte läsk 2 timmar innan match. Han hade ju tjurat ihop då Messi. Han hade gått och hämtat en colaburk, gått och ställt sig 1 meter från Guardiolas ansikte, sprättat upp den och så började klunka framför honom. Och den drog ju då Hasse Backe i live-tv. Det blev ju ett jäkla liv då från Sydamerika. De skulle ha tag i honom och få honom att berätta om det här. Och Messi blev ju konfronterad med det här. Och han menar att det har ju som aldrig hänt. Och så där. De ville köpa reportaget från TV4. Och Hasse Backe hade gått in och liksom över min döda kropp att ni säljer det här. För jag är ju rykt inom fotbollsvärlden ifall det här kommer ut. Så det var ju en skön story. Sen hade han ju en om Dietmar Hamann då. Det var ju när han var ny i Manchester City och skulle leda en uppvärmning och tänkte att istället för att de ska springa lite så kör vi igång med led och lite småpassningsspel och få igång snabba fötter och lite roligare för spelarna. Det hade tagit 45 sekunder så hade Hamann stannat bollen med sulan, kollat på Backe och så hade han sagt, nu får jag censurera det här lite grann, är det här någon tysk soccer academy? Alltså är det någon fotbollsakademi där? Han tyckte det var lite för låg nivå att det var pojkfasoner att hålla på och stå i led och köra kortpassningsspel. Han sa efter det så höll inte Backen ända till uppvärmning sist. Han blev lite avskräckt från det där.
Okay.
Men han hade kontakt med Hamann än idag. Det var väl lite med glimten i ögat. Han hade tagit honom på sidan efter träningen och sagt att du vet, på den här nivån så gör vi bara 4 grejer. Vi har en fystränare som sköter uppvärmningen. Vi kör lite kvadratspel. Sen är det taktiska övningar och sen spelar vi match. Och det är så det går till. Inget annat.
En mansplain. En klassisk mansplain. Ja. Rakt i ansiktet på en ärrad fotbollstränare.
Ja.
Vi höll ju på att skämta lite tidigare om här. Vi gjorde en lista för ett tag sedan om att Hassebacke kom från Luleå.
Ja.
Och vi visste ju inte riktigt då. Vi trodde mer att han var född här.
Ja,
men inte
typ
mer
på BB. Man kan, ja. Ja.
Men han hade ju liksom en bakgrund och känsla för stan och sådär. Det visste inte jag.
Nej,
det var lite kul. Mm. Skurholmen dessutom.
Ja, jajamän.
Det är
ja.
Mina gamla platser.
Gamla skurhink. Mm.
Så
ja,
det är jäkligt. Spännande.
Ja, och han var här och han hade ju släkt här.
Nej, men morbror och kusiner och gav något löfte där på stående fot att han skulle upp en gång per år. Ja. Han fick en IFK-halsduk och allting. Och, ja.
Och nu börjar de här rösterna för att Hassebacke ska också ta över IFK.
Ja, precis. Ja.
För att han är local på det.
Han och Hasse Boman kanske gamla barndomskompisar.
Känner Hasse. Ja. Det är Hasse.
Ingen som kan göra en backe då, Anton.
Jag har inga imitationer i mig.
Han är ganska forcerad.
Ja,
pratar snabbt.
Han är ju det.
Ja, så han...
Mycket passion.
Ja. Ja.
Men det är härligt att se någon sån där tränare som bara är så naturlig och klockren i studion. Han har ju som bara tagit... Han är bara kliver in och dominerar totalt på det sättet. Det är ändå ett ganska svårt att ställa sig inför kameror. Och liksom. Ja. Det är ju en jäkla press att göra det.
Mm.
Det är inte helt lätt. Det är många som har... balla ur. Så att inte Hasse, det är luletakterna som sitter i.
Han är ju väldigt övertygad också om allting han säger. Bland annat hade han någon tanke där kring att spelare är köpta av media och att det syns tydligt i de som får bäst betyg. Det är de som läcker till media.
Oj.
Så, jag hade tänkt fråga om det, men jag glömde göra det. Ifall det...
Men bara gå igenom alla betyg som Anders Svensson har fått.
Ja, det var kontroversiellt. Mm. Då pratar han alltså på en global nivå, eller?
Ja, jag tror att det är lite svårt kanske att översätta för oss här på kuriren. Men...
Därför Erik Edman mot Anders Appelgrens Tottenham fick en... Vad fan var det? Det var rekordlågt på Sky, tror jag. När ni vann mot Wigan med
7-1. Ja, just det. Ja, men vi vann väl med 9-1 eller 9-0.
9-0
han
kanske.
Var väl på vänsterkanten där 8 av de 9 tillkom. Så att...
där Evertons Aaron Lennon sprang vild.
Ja.
Så knyter vi an våra favoritlag.
Ja.
Anders håller ju på Spurs. Där också Destin Mokumba spelar.
Ursprunget. Han är ju, jag tror han är samma generation som Ledley King. Ledley King är väl en kompis till han.
Ja.
De spelar väl ihop i samma juniorlag och ungdomslag i Tottenham.
Mm.
Så att det...
Och Ledley King är din favoritspelare, eller?
Ledley King?
Ja,
ja det får man säga. Får man säga, om man var bäst trots att man inte har några knän. Så då. Ledley King var ju så här, han tränade ju ingenting under veckorna. Han spelade ju bara matcher där på slutet. Så han körde bara rehab måndag till fredag. Harry Redknapp har berättat. Och så kom han in på träningen på fredag. Och så var han med 10 minuter och så gav han tummen upp eller tummen ner till Harry. Ofta var det tummen upp, för han hade liksom fått ner svullnaden i knät under veckan. Och så var han bäst på lördagen och så var det rehab i 6 dagar till och så körde han.
Det
fantastiskt.
Det eftermälet, det kan man som inte riktigt komma upp i.
Och vi ska sätta Destin Makombo i något sammanhang. Nu kan man säga att han också var en publikfavorit på Bodena, eller Björknäs då, som det.
Det måste vi ändå säga att vi har ändå som lett från Sebastian Wiklander ut mot honom.
Jag vet inte om jag liksom har drömt det här, men jag för mig att Destin Makombo, kanske någon lyssnare där ute kan bekräfta eller dementera att han kallades för The Gentle Giant.
Så bra.
den vänliga jätten ungefär. Att han var väldigt vänlig. Destin Makombo kom ifrån, jag tror han värvade från USA av alla ställen. Han hade ju varit då i Tottenhams organisation och värvades till Boden under deras superrätta tid. Och han var ju riktigt bra. Hopplös en mot en. Så där. Kom någon på kanten mot han. Det var svårt att ta sig förbi han. Han var... Men ganska lynnig. Drog på sig en och annan utvisning i fel läge och sådär. Så han hade lite lynnigt temperament, men väldigt snäll.
Mm.
Och av någon konstig anledning då, eftersom vi pratade så mycket om Destin, han fattade tycke för mig på något sätt.
Det är
så jag ringde upp, jag satt och jobbade då på sporten och tänkte en dag, liksom, man kom in till jobb, ingenting finns på listan. Så jag sagt, jag ringer till Destin och kollar läget.
Ja.
Men han var inte så sugen på att snacka i telefon. Han var med så här, han var jättekonstig så här och sa, men kan du komma till Boden liksom? Kom till Boden så tar vi ett snack då liksom. Och då får man ju lite så här skopkänsla. Jag tänkte, shit, alltså, han skulle berätta något för mig. Alltså, varför vill han att jag ska komma till Boden? Han visste att jag var i Luleå.
Mm.
Så jag hoppade in i bilen direkt, satte mig, drog till Hanssons i Boden, gick in på fika. Nej, han hade ingenting att berätta. Han ville ta en fika och liksom inte prata i telefon, utan han ville liksom bara snacka. Ja, visst, vi tog en fika där och jag snackade på lite grann och sådär. Och efter det så var det som att han, ja, mjukna upp lite grann, för han var lite speciell, tror jag. Och efter det så, ja, vi hade ju den där Tottenham gemensamma saken då, att vi snackade lite Tottenham och sådär. Och så var jag var ute i min sommarstuga. Det här var precis när jag skulle lämna Boden här för mig. Och då var jag ute i min sommarstuga ett par dagar och kommit tillbaka och få läsa ett mejl från Destin. Då visade det sig att han har varit hem till London. Var det att hälsa på Tottenhams anläggning. Tagit med sig en boll. Fått den signerad av alla i laget. Tänkte att jag skulle få den. Kommit tillbaka. Vi var ju inte alls liksom polare på något sätt. Jag hade intervjuat några gånger. Men just den dagen när jag kom tillbaka då hade han stått och väntat på morgonen innan han skulle dra iväg med en buss med den där bollen i Luleå på busstationen. Men då var jag ute i stugan och så jag kom tillbaka, då hade han hunnit dra. Det är helt bizarrt. Men han var ju snäll där uppe på bollen.
I'm waiting at Luet.
Ja men typ alltså. Du var inte där så tyvärr.
Du fick aldrig bollen.
Nej.
Grämmer du dig?
Ja, alltså, ja, det är klart jag gör.
Det var så
orimligt. Det var så liksom, ja, det var jättekonstigt. Det var jättesnällt, men jag hade ju bara snackat med liksom via jobbet så där.
Tänk när han går fram med den där till this is for my friend Anders till Edley. Och han var yes.
Ja men precis. Ja. Men om det nu stämmer, men det var vad han sa i alla fall. Ja. Men faktiskt så var jag och snackade med han. Det sket sig med Boden där. Det skar sig lite grann på slutet och han skulle flytta iväg och så. Så då var jag och snackade med han i Boden. Och ja, då snackade vi såklart lite om Spurs då, och då gick han öppna sin garderob och tog fram en gammal träningströja från Tottenham-tiden, alltså ungdomstiden när han var där, och kastade den till mig liksom, här får du. Ja, men ska du inte ha den kvar? Vi var liksom, nej men jag tycker om att göra bort saker, och så fick jag den. Den har jag hemma. Ja, det är lite så här, Ledley King har ju varit där och sprungit runt den. Så att,
han tacklar honom där någon gång.
Ja. Nej, men det var oerhört märkligt, men han var jäkligt bra fotbollsspelare där.
Som jag har förstått det, är en av mina favorithistorier.
jag har inte hört dem förut.
Nej, det var jättemärkligt. Men det säger väl om hur snäll jätten var.
Ja, the gentle giant.
Ja, det där måste vi få bekräftat för att kanske någon bodensen, någon som var med i laget på den där tiden kan bekräfta.
Ja, det finns, då har vi knyttit ihop säcken. För det finns en sak vi måste göra här när vi går. Det är ju att du måste fråga vad Seppo hade tyckt om den här beskrivningen.
Ja, absolut. Vad hade Seppo tyckt om den där beskrivningen?
Oj! Den där! Hey baby, I wanna know, if you be my girl. Den låter Anton.
Ja,
var känner vi igen den ifrån?
Vi fick ett, jag ska inte säga anonymt tips, för det var nämligen Peters, om man är kommunikationsansvarig eller hemsidansvarig, Peter Appelqvist, är den så?
Ja,
heter han så. Låter dumt att jag inte vet det, jag hade han på Twitter nyss. I alla fall, han tipsade om att den spelas alltid i Peters omklädningsrum.
Vad är det med idrott och skitdålig musiksmak? Alltså, den låten är inte bra. Är det någon som backar mig här?
Jag backar.
Det är väl ändå en fotbollsläktarlåt, va?
Är det det?
I wanna know how you score that goal.
Ja. Om man kör den då?
Det är ju han, vad heter han? Jonan Eriese i Liverpool.
Jonan Eriese.
Det kommer från den där frisparken när han krutade upp den i, om ni kommer ihåg den vänsterpärlan som han drog upp i nättak i Liverpool.
Jag trodde det var självmålet mot Chelsea.
Nej, det låter jag vara osagt i för sig, men det, jag skulle nog tro att det är den där vänsterslägen som han drog upp där.
Ja, det är möjligt.
Han är väl den enda i Norge som kan matchas med Juni Pedersens vänsterslägen.
Ja, det är troligt. Vad bra vi knyter ihop ja. Allt.
Han hamnar ju i väldigt roliga sammanhang, Jonas Rydis. Har ni märkt det? Han är så här mycket, han sexmissbrukar och han raggar tjejer. Alltså han är i väldigt speciella sammanhang. Det är ett stickspår.
Ja,
ett väldigt stickspår.
Men man måste ändå konstatera att norrmännen har funny bones. Man kan komma undan liksom. Ja. Att det hade ju varit värre om Berbatov gjorde det.
Ja.
För då tror jag att han börjar knarka. Jonas Rydis är liksom, han är bara göj. Ja. Säger jag. Det var ju tråkigt att du inte kommer ihåg hans namn, Anta, för nu kommer han väl förmodligen avfölja dig på Twitter.
Ja, nej, men jag vet inte varför jag inte vågar slå fast att han heter Peter Appel, för jag vet ju det egentligen.
Han kommer avfölja dig, precis som
Jonas Korak gjorde igår. Satt där i min goda ro på pressläktaren med Asplöven, spelade faktiskt ishockey, och tänkte att det var inte så många på läktaren, att kanske om jag kör lite fullödig rapport på min Twitter så det skulle uppskattas.
Ja.
Men det gjorde det inte. Det fick jag veta tydligt av Jonas Korak i, ja, jag tror det tog nog bara en period, så sa han att nu avföljer jag dig, och så följer jag tillbaka om en timme.
Och det, ja, det är bra.
Det ska nämnas också att det är inte första gången det här händer. Man, det är första gången som man nämner det för mig, att jag ska veta om att nu avföljer jag dig. För jag har sett honom som ny följare 3-4 gånger faktiskt sedan jag skapade den här Twittern för 3 år sedan. Så det brukar vara ofta att när fotbollssäsongen är över, då avföljer han, och sen kommer han tillbaka när det börjar.
Otroligt aktivt matchande av sin Twitter.
Ja, han är så jäkla mån om sitt flöde. Det är också en sån där grej man gillar. Anton, förra podden så bad ju Anton om att ha mer Korak i livet.
Ja.
Generellt.
Kanske var det han kände att han skulle bara...
Han skulle in och Anton behöver mig.
Ja. Däremot i Gällivare verkar de inte vilja ha så mycket mer av mig.
Nej, det var inte så snällt.
Nej, de... Det är inte så nytt än. Det var någon vecka sedan de skrev där att det är en A. Olofsson på Kuriren har noll koll. Han tar aldrig ut var GM-spelare i veckans lag.
Påhopp.
Ja, ett påhopp.
Ja, jäkla
påhopp. Jag vet inte riktigt. Jag hade ju faktiskt Aaron Spear där. Han var ju med bland en av de bästa herrmittfältarna. Så jag vet inte om de har missat det. Men sen vet inte jag om GM har haft så många bra prestationer i år överlag.
Nej, det kan nog ligga mycket i det. Och så ska de också, det är lite historielöst, för Micke Jannok var ju en prenumerant på detta en gång i tiden. Samma som Simon Landström var.
Exakt.
Så att där, den slår vi hål på direkt.
Ja. Skönt att du gör, att du backar mig.
Jag backar. Då kan ni ju backa mig i att jag fick kritik för att jag skrattade mycket i den här podden.
Jaså.
Hur kan man vara sur på någon som är glad?
Jag tycker att vi har skrattat för lite i den här podden.
Ja.
Och nu börjar jag tänka att oj, här står jag och skrattar en massa. Shit, alltså, nu har jag gjort bort
det. Det var någon som sa att du borde liksom skärpa dig. Sen är det också folk som tycker att Anton ska få mer utrymme än mig. Uh-huh. Men också att det finns folk som tycker att, när jag brukar säga att vi har en puttrig podd, att jag också bidrar till att det är puttrigt. Så att, bra. Bra ändå. Är det något mer som vi ska lätta? Vi har som en liten stund i den här podden när vi pratar ut om saker som har varit jobbigt för oss.
Lite terapi.
Ja.
Ja. Nej, men om jag ska ta mer plats då, så kan jag väl göra någon sorts IFK-analys inför helgens läge.
Vi kan göra IFK-analys och så kör vi det, och så sen så får vi liksom wrap this up.
Ja. Jag såg ju de spela 0-0 här mot Brage. Jag vet inte om det var någon av er som var och kikade, inte?
Inte då.
Nej. Börjar ju redan innan match med att de har en ganska modig och vågad startelva där Sebastian Sandlund och Harry Stevic är från start istället för Rido Poli och Ibrahim Kalaj. Men där tog väl det modiga slut egentligen i matchen, för det var ju en väldigt typisk 0-0-match. Det var knappt en målchans åt något håll på 90 minuter, och det typiska IFK-possession-spelet där de rullar hem istället för att försöka bryta in mot mål. Och, ja, Brage var ju uppenbart inställd på att få en poäng för att klara kontraktet, och de bjöd inte på någonting heller. Och sen har de nog enormt flax med resultaten ändå och är med nu inför sista omgången. Och liksom blir det seger nu mot Akropolis, så då har de ju det i egna händer. Det jag funderar mest är, vad ska de ha för elva nu då? Jag tycker att nu går jag ifrån allt jag sagt tidigare om Ibrahim Kalaj. Han var bäst på planen när han hoppade in i helgen. Han är given att starta nu.
Han är värd pengarna.
Ja, precis. Det låter jag osagt. Men ifall han skulle ta dem till Superettan så är han ju värd pengarna. Ja, så mycket kan vi säga. Han ville någonting och bidrog med fart och kreativitet och var nära att avgöra matchen. Så han ville in på planen och så ville jag in Erido Pool även om han gjorde ett blekt inhopp från start. Och då, även om jag tycker Sebastian Sandlund var klockren i det man förväntar sig av honom. Han gjorde något felpass, men överlag bollsäker och ja, godkänd insats, så tycker jag att han ska ut för att han inte heller kanske riktigt höjde tempot och vågade så mycket utanför ramarna, om man säger så. Och det blir väl lätt så om man som yngre kille får chansen i starten att man försöker göra saker rätt istället för att utmana och våga och göra lite sådana grejer. Nu börjar de ju gå för seger, så då tycker jag att han ska sitta på bänken, och så tycker jag Harry Stevic ska till bänken igen. Och där tycker ju några kollegor inte med, håller inte med mig.
Nej, det fick jag vara.
För det var ju de Simon och Mimmer och kollegorna, de tyckte ju att Harry Stevic var en av planens bästa spelare. Jävligt.
Han är en vattendelare, ja, Harris, inom klubben och ja. Bland fans och journalister uppenbarligen.
Ja.
Jag har ju haft en Harry Stevic imitation förr, men den har helt tappat. Ja. Han pratar ju lugnt. Hey, no, it's bad. It's bad. Han pratar väldigt tyst också. Ja. Det var allt. Fortsätt.
Ja, nej, det känns som att nu fick vi verkligen ta plats där. Det var ju kul att bolla lite mer.
Du fick ta plats och jag skrattade inte.
Men vilken avslutning det är de har framför sig. Det blir ju fantastiskt intressant.
Verkligen.
En bara kasta ut en fråga. Jag vet inte om ni har pratat om det tidigare, men om IFK skulle gå upp till Superettan, hur blir det med Skogsvallen då? Har ni rätt ut det? Får de spela där?
Jag tror att vi har rätt ut det någon gång, va? Nu kommer inte jag ihåg hur det var.
Jag för mig att det var någon sorts dispens där som gäller väl ett år. Sen har de ju en utredning på gång om Skogsvalla. Men det låter ju från kommunens håll som att det inte är en jätteprioriterad fråga.
Okay.
Tyvärr. Det behövs en ny arena. Det
finns ju en väldigt bra arena några mil inåt land som jag tror att folk ska kunna börja titta på. Och det kunde ha varit kontroversiellt. Börja slussa ut folk till Boden.
Åka till Boden, ja, eller ännu mer kontroversiellt flytta arenan till Luleå. Om det hade gått.
Det hade inte suttit bra, eller i Sävast.
Ja.
Jag har också en tanke som är lite kontroversiellt, men i och med att Bergnäset åkte ur Division 2 och det är bara GM och Boden kvar där, var ska IFK låna ut sina spelare nästa säsong? Det är ju knappt att de skjutsar dem upp till Gällivare för att spela match.
Nej.
Är det ett alternativ att låna ut till Boden? Jag vet inte.
Ja, det borde ju vara det. Det vore löjligt, alltså, det vore ju konstigt om det inte kunde få vara så.
Men hur bra är relationerna?
Jag förstår.
Ja.
Är det möjligt historiskt sett att IFK Luleå ska kunna låna ut till Boden?
Jag tror det är det historiskt sett, men jag tror det finns en liten kil där sen en viss Emil Johansson gick mellan klubbarna. Och det var inte så kul för någon av parterna. Och att det skulle kunna, men alltså rent tänker liksom konkurrensmässigt eller rivalitetsmässigt.
Jag tänker rivalitetsmässigt, vad säger supportrarna? Det är väl kanske inte någonting de bryr sig om egentligen, men ändå hur skulle det vara, är det för signaler?
Ja. Men jag tror ändå IFK är ju ändå ett topplag nu. Alltså skillnaden är så pass stor nu, så att jag tror nog att det skulle kunna gå. Det känns som att avståndet är ganska stort. Så att, och det gör ju sitt, tror jag, i det tänket. Hade det varit närmare hade det varit svårare.
Ja, jo. Det tror jag också. Om de hade varit liksom så här på... De kunde inte behöva spela i samma serie nödvändigtvis, utan att Boden var topplag i Division 1 medans Division 2, medan IFK var bottenlag i Division 1. Tror jag var svårare. Men Notviken eller Bergnäset är väl en så dum gissning.
Då är det ju Division 3.
Då är det Division 3, men det finns ju en tuff post att fylla när Danny Engberg slutar. Någon kan axla. Och så skruva sin hörna. Mm. Du, nu, eller ni, tycker att vi måste börja avsluta det här, men vi har ju haft väldigt kul. Ja. Det har varit väldigt roligt återigen. Och vi har pratat länge, tror jag. För vi har inte kört klockan idag.
Jag var 40 minuter.
Har vi det? Jajamän. Har vi kört klockan? Ja, sen ska jag ju klippa in lite ljud och så vidare också. Och idag så ska han få upprättelse. Han som har skrivit Grifting i Las Vegas. Han hette varken Marcus eller Magnus. Han heter Martin Gaufin, heter han. Det har jag kollat upp nu alldeles nyss. Det var en outro-låt, Anders. Jag har sagt att han heter vartenda andra namn förutom det. Men vi ber väl helt enkelt honom börja spela som vanligt. Ni har lyssnat på Kuriens fotbollspodd. Det var ett sant nöje. Vi kommer tillbaka nästa vecka. Då är jag här, Anton är här. Och ska vi se om vi är juna.
Ja, risken är väl att vi fortfarande är på landslagsuppdrag.
Ja, jäkla landslagsuppdrag. Ja, vi ska försöka hitta någon i alla fall. Tack för att ni lyssnade. Ha det bra. Hej på er.